Det här folket var ju förlossat ur Egyptens slaveri 2 månader tillbaka i tiden. Och nu på väg till den här helgedomen som Sinai berg skulle komma att utgöra för dem under flera veckors tid framåt. Där skulle de möta sin Gud. Där skulle deras Gud sluta ett förbund med detta folk och upprätta en teokrati. Ett gudsstyre. Han skulle ge folket sin författning. Konstitutionen som skulle reglera folkets liv och leverne som nation under Gud. Så vid foten av berget Sinai slår nu folket läger för att förbli där stilla under många och långa veckor. Vi läser i vers 2 och 3. Mose steg upp till Gud på berget. Då ropar Herren till honom uppifrån berget och säger: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Och så påminner han dem om förlossningen som har ägt rum. Ni vet själva, ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnavingar och fört er till mig. Vilken tjusig bild detta, att jag har burit er på örnvingar, precis som ju örnhonan gör med sina ungar som prövar sina osäkra vingar alldeles för första gången ur örnboet. Hon sänker sig ner och bär dem upp i deras fall mot marken. Så har jag burit er in till den här dagen och fört er till mig. Han förvissar och nio dem om sin omsorg. Och när vi betänker på vad de redan hade varit med om under den här korta tiden, så var det ju fantastiska saker. Jag menar inte minst Röda havets genomgång och med faraos här i ryggen. Och sen bristen på mat och bristen på vatten. Ja, jag har tänkt på 124 salmen många gånger när jag stannat inför Israels upplevelse. Och jag tror den sammanfattar Israels historia i många hänseenden. När David skriver: om Herren inte hade varit med oss. Om Herren inte hade varit med oss. När människor reste sig upp emot oss. Då hade de uppslukat oss levande. När deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen fördrängt oss. Strömmen gått över vår själ. Ja, då hade det gått över vår själ, det svallande vattnen. Men lovad var det Herren för att han ej gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan så som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord. Det är en underbar psalm det där, som lovar Gud för hans omsorg och frälsning av detta folk. Och nu. Nu har Gud i syfte att sluta ett förbund med det här folket. Men han ställer först upp ett villkor. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Hela jorden är ju min egentligen. Men ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta, Mose, är vad du ska tala till Israels barn. Guds syfte med förlossningen av detta folk var alltså att av detta folk göra åt sig ett dyrbart egendomsfolk som han skulle rå om, och han skulle fästa stort värde vid detta folk. Ett konungsligt prästerskap, ett präster med konungslig värdighet, genom vilka välsignelser skulle komma en hel värld till godo. Det var syftet med Israel. Genom Israel skulle välsignelser komma hela världen till godo. Ett heligt folk, och det är där som vi speciellt ska stanna lite grann nu idag. Vi ska definiera vad helig betyder snart. Och vi ska tala om vad det betyder för Israel och vad det betyder för oss idag. Helig betyder ur sin grundbetydelse någonting som är strålande, rent, skinande. Det ger antydan om någonting som är obesudlat, som bevaras rent och obefläckat och därför har en glans i sig själv. Någonting som alltså har hållits avskilt från nedsmutsning. Det står att Gud är helig, och det står om honom att ingen växling finns hos honom av mörker och ljus. Det står också att vi är heliga. Guds barn i egenskap av Kristi församling är heliga i sin ställning. Till och med Korinthierbrevet, som ju inte är skrivet till Guds bästa barn, om vi får använda den bemärkelsen, kallar dock gång på gång korintierna för Guds heliga. Heliga bröder. Paulus säger att han hälsar de heliga som bor i Korint. Han säger i Romarbrevet, de som är kallade och heliga. Hebreerbrevet, heliga bröder. Och så vidare. Gång på gång så Är han inte rädd för att tillskriva Guds barn, var de än finns, denna helighetsaspekt? Det är för att han vet att det är deras ställning i Kristus. De är redan heliga. Nu vet vi också att Gud genom skapelsen manifesterar någonting av sig själv. Psalm 19 säger att hans härlighet kan synas genom hans händers verk. Men inte hans helighet. Skapelsen säger ingenting om Guds helighet. Det är tydligen så att Gud behöver en särskild form av skapelse för att manifestera att han också är helig. Och denna särskilda form av skapelse, det är Guds folk. Herrens härlighet framträder i den naturliga skapelsen. Men Herrens helighet, den kräver ett heligt folk för att den ska bli uppenbarad. Den kräver människor som är helgade och heliga. Helig betyder alltså någonting som är rent, skinande, obefläckat. För det andra betyder det någonting som är avskilt. Och för det tredje någonting som är överlåtet. Det liksom går in i varandra, de där två sista betydelserna om, åtminstone. Guds helighet är ett uttryck för hela hans väsen. Det är inte bara en egenskap hos Gud, det uttrycker Guds väsen, hurudan Gud är i sitt väsen. Vi ska se vad Gamla testamentet säger lite grann först om Guds helighet. Har du tänkt på att det finns ingen annan religion som tillskriver sin gud eller sina gudar denna helighetsaspekt som kristendomen eller judendomen tillskriver sin gud? Det finns ingen annan, så att säga, helig gud i religionshistorien. Men i Jesaja i sin syn skådar Herren sittande på sin tron. Då vet ni hur han beskriver det. Då ser han seraferna som flyger omkring tronen och utropar den ene till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot, och hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök av Herrens härlighet. Det verkar som att till och med seraferna, som tydligen är änglavarelser, andliga varelser, skapade att få uppehålla sig i Guds omedelbara närhet för att förkunna hans helighet, till och med seraferna bävar i denna sin förkunnelse om Guds helighet. Helighet är någonting mer än bara syndfrihet. Precis som fysisk hälsa är någonting mer än bara frånvaron av sjukdomssymptom. Om jag säger att jag är frisk, så betyder det inte bara det att jag inte är sjuk, utan det betyder någonting mera positivt också. Så är det med Guds helighet. Det är inte bara det att han är fri från synd, utan detta är ett positivt uttryck för Guds väsen. Motsatsen, raka motsatsen och motpolen till synd och orenhet innefattas i det här begreppet. Och när Jesaja upplever Guds helighet, hur reagerar han? Jo, han blir genast medveten om sin egen synd, om sin egen orenhet, vilket han kanske inte var förut egentligen. Men när han ser den här synen och får klart för sig hur helig Gud är, genast så ser han på sig själv och blir förfärad och utropar: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Genast så känner han sig fördömd i relation till Guds helighet. Jag är rädd för att detta är någonting vi håller på att tappa bort när vi beskriver Guds väsen. Vi beskriver honom gärna i termer av kärlek och kärleksfull och barmhärtig och god, vilket är sant. Men vi glömmer kanske bort den här viktiga aspekten i Guds väsen, nämligen hans helighet, som egentligen hjälper till att uppenbara vår syndfullhet och vårt behov av frälsning, vårt behov av hans nåd och kärlek och barmhärtighet. Sen är det intressant också att i Gamla testamentet Guds helighet ofta står tillsammans med hans majestät. Titta Jesajas text till exempel. Guds helighet uppenbaras just när han sitter på sin tron, och omkring tronen förkunnas hans helighet. Och jag tror att det är detta som förklarar Guds reaktion mot synden. Att Gud måste det komma till en skilsmässa en gång mellan sig själv och syndaren. Precis som i Edens lustgård en gång när fallet skedde. En skilsmässa skedde mellan Gud och människa. därför att Gud var helig och inte längre kunde ha gemenskap med syndfull människa, även om han senare anskaffade en väg till försoning och förlåtelse. Men av naturen är det tydligen så att människan inte passar i Guds heliga närvaro. Varje synd är egentligen ett uppror emot Guds majestätiska helighet. Vi ska se om vi kan förklara det här bättre. Om Gud tillåter synd, så regerar han inte längre i helighet. Om varje synd är att göra uppror emot hans helighet, då regerar han inte längre i helighet, om han tillåter det. Därför måste Gud åtgärda synden, bestraffa den, trycka ner den så att säga, för att kunna regera i helighet, fortsätta att regera i helighet. Annars skulle han snart vara avsatt från sin tron i egenskap av helighetsregent. Då skulle inte heligheten regera längre. Då skulle vi snart dra ner Gud på vår nivå, och heligheten skulle inte längre vara i majestät, i regeringsställning. Förstår ni? Det finns också en nåda tro, Gud vare lov. Men vi måste först komma till denna tron där Guds helighet, vi förstår att den regerar och den är evig, och den måste en gång fälla domsutslaget över synden. När vi inser det, då flyr vi till nåda tronen och begär hjälp om nåd, som det står i Hebreerbrevet 4, i rätt tid. Så Gud måste åtgärda synden om hans ära och majestät ska förbli orubbad. Därför är Guds helighet representerad som en förtärande eld många gånger, som liksom bränner ner det orena, som förtär den syndfulle. Och Jesaja får ju glödande kol att vidröra sin tunga, för att liksom bildligt sett hans tal och hans själsliv ska renas och kunna bli ett redskap för Gud. Ingen människa kan se mig och leva, säger Herren. Amos säger: Herren har svurit vid sin helighet, dom skall komma. Dom står alltså i förening med Guds helighet. Gud måste reagera på grund av sin helighet. Han måste reagera mot det som är fel och orent. Habakkuk säger: O Gud, du vilkens ögon är för rena för att skåda på det onda, du som inte lider att skåda på orättfärdighet. Det är lika som Gud tål inte det. Det är så väsensskilt ifrån Gud. Han mäktar inte umgås med synd, utan då förtärs synden av hans heliga närvaro. Då brinner den upp. Det går inte att förena, lika lite som eld och vatten. Och Hesekiel säger om Gud att när jag håller dom, säger Herren, över Israel och bevisar mig helig på henne. Så när Guds dom går av stapeln, då är det en uppenbarelse om Guds helighet. Guds helighet är också uttryckt i hans suveränitet över andra gudar. Återigen majestätstanken här. För när Israel befriades från Egypten, och ni vet konflikten mellan Israels gud och egyptiernas gudar, så används termen helig för att skilja Jehovas sanna gudom ifrån Egyptens gudar och ifrån deras uppenbara oförmåga att hjälpa. Och när sedan man har vandrat genom Röda havet och på andra sidan stranden där stämmer upp lovsången, så säger man i vers 11 i 15 kapitlet: Vilken bland gudar liknar dig, Herre? Vem är dig lik, du härlige och helige? Man tillskriver honom det attributet och menar att det är en av orsakerna till att egyptiernas gudar inte kunde åstadkomma någon skada hos dig eller hos ditt folk. Du regerar i helighet. Du är helig till skillnad från deras gudar. Helighet är helt enkelt ett uttryck för Guds gudomlighet. Ingen är helig så som Herren, ty ingen finns förutom dig, står det i första Samuels bok. Ingen är helig så som Herren, ty ingen finns förutom dig, med tanke på andra gudar. Och psalm 99 uttrycker det som att Guds helighet också är ett uttryck för hans kärlek och för hans rättfärdighet. Gud älskar nämligen inte allt. Gud älskar inte urskilningslöst. Guds helighet bestämmer vad Gud kan älska. Gud kan inte älska det som är orent. Gud älskar inte synd. Gud älskar inte orättfärdiga handlingar. Gud älskar endast det som är rent och riktigt. Han älskar människan därför att hon är skapad till hans avbild. Och han vill återlösa henne och förlossa henne från synd. Men om du vill älska så som Gud älskar, så måste du hata synden. Hata synden, står det. Abraham säger vid ett tillfälle: se, jag har dristat mig att tala till Herren fastän jag är stoft och aska. Han kände den där distansen mellan sig själv och Guds helighet. I Nya Testamentet beskrivs likaledes Gud såsom helig. I Uppenbarelseboken upprepas nästan i Johannes syn i 4:e kapitlet orden från Jesaja 6. Helig, helig, helig är Herren, Gud allsmäktig, han som var och som är och som skall komma. Och Jesus sa många gånger: helige fader. Och Jesus själv kallas för Guds helige. I Johannes 6 och 69 så säger till och med de onda och orena handarna detta om honom: du Guds helige. Och den tredje personen i gudomen, vad kallas han? Den helige ande. Ser du att hela gudomens personer beskrivs som heliga? Helige fader, Guds son, Guds helige och den helige ande. Alla tre beskrivs med samma attribut som beskriver deras väsen, samma natur, samma heliga existens befinner de sig i. Som jag redan sa, skapelsen uppenbarar Guds härlighet. Men Gud behöver och vill ha ett folk som uppenbarar hans helighet. Därför så säger han nu till Mose att folket ska bli ett heligt folk. Och nu ska de få möta mig. Men för att bereda sig på det mötet så ska de nu helga sig. Det står i vers 9: se, jag ska komma till dig i en tjock molnsky. Tillbaka i 19:e kapitlet i andra Mosebok alltså. Jag ska komma till dig i en tjock molnsky för att folket ska höra när jag talar med dig och så tro på dig i värdeligen. Och Herren säger till Mose: gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem två sina kläder. Ty i övermorgon, vers 11, ska Herren stiga ned på Sina i bergen för allt folkets ögon. Helgelse måste föregå denna Guds uppenbarelse. Och det står vidare i 15:e versen. De ska helga sig, de ska två sina kläder och ingen må komma vid en kvinna. Låt mig förklara. Tvättandet av kläderna var naturligtvis endast ett bildligt uttryck för att ett avståndstagande av orenhet. Kläderna skulle vara rena. Hur mycket mer då inte hjärtat hos människorna? Det var ett uttryck för överlåter och avskiljer. Gör er redo att möta Gud. Att avstå från det sexuella umgänget hade naturligtvis inte den grunden att Gud på något sätt ansåg det vara orent. Men det var för att folket nu skulle endast koncentrera sig på en enda sak. Nämligen överlåtelsen åt Herren. Inte överlåtelsen åt en kvinna. Inte överlåtelsen åt en man. Inte nu. Utan koppla bort allt sådant nu, för någonting mycket viktigt är för handen som gäller hela denna nation. Avskiljer, rena era kläder, koncentrera er nu på endast en sak, att möta er Gud. De skulle vara beredda att få en uppenbarelse från Gud. De skulle vara beredda på att nu ingå det här förbundet med den Gud som genom dem vill uppenbara sin egen natur och sitt eget väsen. Det var väl fantastiskt. De skulle nu snart bli associerade med Gud och skulle också kännetecknas av hans helighet därför. Det folk som han skulle uppkalla efter sitt namn skulle kännetecknas av hans eget väsen, nämligen hans helighet. Det skulle bli ett annorlunda folk, ett heligt folk, ett rika av präster, Guds egendomsfolk. Gud skulle avskilja dem för sin räkning genom det här förbundet som nu skulle ingås. Du ser, den Gud har förlossat, den Gud har frälst, den har han också alltid ett särskilt syfte med. Det stannar aldrig vid frälsningen och säger: fint, nu har det ägt rum, nu är det klart, nu är jag klar med det. Det är egentligen bara början. Gud är glad för den han får frälsa, men sen har han ett syfte med den människan. Att få låta henne bli en kanal för sin härlighet, så att han kan manifestera i denna värld vem och hurdan han är. Gud skulle bli deras konung och de skulle bli hans folk. En teokrati, ett gudsstyre, skulle bildas, och konstitutionen eller författningen skulle nu snart ges. De 10 budorden skulle ligga till grund för hela denna nations sätt att leva och vandra. Snart skulle den ges. Så därför så säger han i 10:e versen, som redan har sagt: helga dem, helga dem, låt folket avskilja sig för mig. Det är också använt i profant språkbruk, det här uttrycket. När det står om en man att han ska gifta sig, så står det om att han ska utvälja en fru och avskilja henne åt sig, liksom för sin räkning. Så folket förstod vad det här Gud menade, att verkligen nästan i äktenskaplig bemärkelse avskilja sig för att vara honom trogen. Gud ville att folket skulle vara berett på detta. Tänk att han skulle komma att uppenbara sig för dem. Det var en stor förväntan i lägret. Inte bara uppenbara sig för dem, han skulle snart komma att bo ibland dem. Jesaja 57 säger: ty så säger Herren, den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos dem som är förkrossade och har en ödmjuk ande. Ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan. Jesaja 57:15. Gud bor där uppe, men han vill också bo här nere. Hur då? I våra hjärtan. Den helige vill bo hos dig och mig. Den helige är egentligen den vanligaste benämningen för Gud som judarna använde om honom. De talade om honom som den helige i judendomen. Och vet du, man var så, hade så respekt för Guds namn att man inte ens vågade ta det på sina läppar. När man kom till Guds namn i de gammaltestamentliga skrifterna, så vågade man inte uttala det, utan man läste ett annat namn på Gud istället för att använda det namnet. Man var så rädd att missbruka Guds namn. När bönen beds helgat vare ditt namn, som den ofta görs i Gamla testamentet och även i Herrens bön, va? Fader vår, vi beder helgat vare ditt namn, så betyder det att vi önskar att Guds vilja ska bli åtlydd, att Gud ska uppenbara sin vilja. Det betyder att all synd och allt befläckande och allt som besudlar måste ur vägen om Guds heliga namn ska framstå i suveränitet. Så Guds namn är egentligen endast helgat i den utsträckningen som Gud åtlyds och Guds rike upprättas på jorden. Det betyder Guds vilja sker. När vi beder helgat vare ditt namn, så beder vi egentligen: Gud, bevisa dig helig på jorden. Bevisa dig helig på jorden. Visa vem du egentligen är. Nu kommer vi till några mycket underbara verser. På den tredje dagen, 16:e versen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra, blixtra, en tung molnsky kom över berget och en mycket stark basunljud hördes, och allt folket i lägret bävade. Och så står det så underbart: men Mose förde folket ut ur lägret, Gud till mötes. Tänk vilken uppgift. Tänk när han en gång hade fört dessa slavar utifrån Egypten och haft det här i åtanke, den dag då han skulle få föra dem fram till Guds heliga ansikte. Ovan hade längtat efter den dagen många gånger, och nu var den där. Tänk att få stå upp den här morgonen och samla folket och föra dem ut ur lägret, Gud till mötes. Vilken triumf i Mose hjärta, vilken glädje det måste ha varit. Och de ställde sig där nedanför berget, och hela Sinai höljdes i rök och eld lik röken från en smältning, och berget bävade storligen. Det var en mäktig uppenbarelse detta, av Guds suveränitet, av Guds majestät och av Guds helighet. Ingen fick komma nära berget egentligen. Endast Moses skulle snart få gå upp på detsamma. Och basunljudet blev allt starkare och starkare, och Moses talade och Gud svarade med hög röst. Och så står det: och Herren steg ned, och Herren steg ned på Sinai berg. Mose förde folket ut till att möta Gud. och Herren steg ner. Vilket underbart möte det blev. Här skulle någonting viktigt ske. Detta folk skulle nu tas ut för Guds räkning och bli hans egendomsfolk. Och så ges i det sammanhang som följer, 20 kapitlets första verser, de 10 budorden, ges muntligen till Mose först. Här är nationens nya författning, ja, första författning, konstitution. Detta ska vara grunden för det sätt på vilket ni ska leva mig till behag. I verserna som följer, i kapitlen som följer, ges ytterligare lagar. I 21 kapitlet och 22 ges lagar som reglerar det sociala livet. För det var en massa lagar där också som skulle göra Israels folk till ett annorlunda folk. I det 23 kapitlet ges lagar som skulle reglera Israels religiösa liv, olika högtider som de skulle fira. Alla de här sakerna, uttryckta i de olika lagarna, skulle på olika sätt skilja Israel från andra folk och göra dem till ett unikt folk, ett märkligt folk, som nationerna som utgjorde deras grannar skulle orsaka dem att säga: men vad är detta för folk? Vilket märkligt folk. Hur de tillber det. De tror på himmelens och jordens skapare. Vilka budord de har. Man skulle få orsaka att förundra sig över det här folket. Men observera, mina vänner, att lagen som här nu ges, de 10 budorden, och som vi har respekterat som mänsklighet nu i över 3000 år, den gavs aldrig för att frälsa. Lagen blev inte given för att frälsa, men lagen gavs till ett redan förlossat folk. De var ju förlossade. De var ju tagna ut ur slaveriet. De var ju gjorda fria. Och nu kommer de till Sinai för att få lagen. De var förlossade genom lammets blod i Egypten. Det hade redan skett. Och nu, hur blev då en israelit frälst egentligen, som föddes till exempel ute i öknen? Man blir ju inte frälst bara genom att bli förd utifrån ett land och ut i en öken. Naturligtvis gällde samma princip i Gamla testamentet som i Nya testamentet, och som det alltid har varit. Genom tro blir en människa rättfärdiggjord, precis som Abraham. Tron var verksam till rättfärdighet långt innan lagen gavs. Lägg märke till det. Så samma grund gällde nu. Tron på löftena, de löften som Israels folk hade med sig alltid från Abraham, det var den tron som verkade frälsning hos folket. Den personliga frälsningen. Lagen blev given efter löftena. Lagen hade aldrig att göra med Israels frälsning, men den hade att göra med Israels helgelse. Det är en viktig skillnad. Lagen blev nämligen given för att leda den som redan var frälst. Lagen blev given israeliten, den israelit som hade blivit rättfärdiggjord genom sin tro på löftena. Nu gavs lagen för att visa hur Israel skulle vara ett annorlunda folk, som ett frälst folk. Lagen gavs för att möta behoven hos ett andligt omoget folk. Precis som man måste ge en massa bud och förordningar åt små barn, ni vet, för att inte de ska bli oroliga utan veta hur de ska bete sig. De behöver vissa regler att hålla sig efter. De är inte mogna och moraliskt mogna ännu att fatta egna beslut. Likadant verkar det ha varit med detta folk, ett nyligen förlossat folk, en nyligen upplevd frälsning. Nu behövde de lagar för att veta hur de skulle bete sig som ett andligt folk. Lagen är rättfärdig och helig och god, säger Paulus. Och det är ingenting tungt över lagen, om man förstår den i rätt bemärkelse. David säger många gånger att han har Guds lag kär. Din lag är mig kär, säger han. Jag tänker på den dag och natt. Ja, den är dyrbarare än guld, den är sötare än honung. 19 salmen. Låt mig ge några av lagens syften. Bara räkna upp dem nu. Lagens syften, för det första, för att uppenbara Guds helighet. Här är standarden för Guds helighet. De 10 budorden, för det första. Den moraliska lagen. Den säger oss Guds helighet. Vad hans heliga standard. Ett uttryck för hans heliga väsen. För det andra är lagen given för att uppenbara människans syndfullhet. Vad säger Galaterbrevet 3:19? Vart tillkännade då lagen, säger Paulus? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen. Blev den efteråt, det vill säga efter löftena, given för att gälla till dess att säden Kristus skulle komma. Men innan dess skulle alltså lagen uppenbara synden. Om inte budordet hade kommit, säger Paulus, så hade jag inte vetat om synd. Det vill säga, synden hade inte fått liv. Synden hade inte blivit stämplad så som synd om inte lagen hade sagt: du skall icke dräpa, du skall icke begå äktenskapsbrott. När jag möter budordet, då förstår jag att vad jag har gjort är synd emot en helig Gud. Alltså, lagen är till för att uppenbara synden. Men för detta folk var den också given för att tjäna som en uppfostrare till Kristus. Det är också vad Galaterbrevet 3 säger, 24 versen. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus. Den visar oss att det här klarar vi inte själva. Vi behöver en frälsare. Men lagen gör oss mogna för Kristus när den uppenbarar vår synd och vår egen oförmåga att täcka Guds helighet. För det fjärde var lagen nationens förenade princip, som jag redan har sagt, dess konstitution, den som skulle komma att hålla denna nation samman. För det femte var det den som skulle avskilja Israel från andra nationer, så att de kunde vara ett rike av präster och ha någon slags medlargärning mellan Gud och andra nationer. Det var Israels uppgift att tjäna sig som präster. Så skulle Guds rike bli känt bland nationerna. Människorna som inte hade fått den här unika uppenbarelsen skulle ändå få den. Hur då? Genom Israels folk. Tyvärr svek de sin uppgift där. För det sjätte skulle lagen erbjuda en väg till syndernas förlåtelse och en återupprättad gemenskap med Gud. Lagen innefattar också de olika lagarna om offren, va? Tredje Moseboks första 7 kapitel talar väldigt noggrant om de olika offren, syndoffret och skuldoffret. Så när synd hade begått så fanns alltid en möjlighet att få förlåtelse och försoning genom först hjärtats tro naturligtvis. Men att uttrycka denna tron på ett symboliskt sätt, bära fram ett offer och det tillkännage att någon måste ta straffet, någon måste ta skulden för den synd jag har begått. Hela tiden pekade offrandet fram emot Guds lamm som skulle bära hela världens synd och skuld. Men det finns i lagen. För det sjunde så skulle lagen ge former för gemenskap och tillbedjan genom de olika årliga högtiderna som står om i 23 kapitlet här. Och för det åttonde skulle lagen utgöra ett test på om nationen verkligen befann sig på rätt väg. Genom att slå upp lagen så skulle man lätt kunna konstatera: hur är det ställt med oss egentligen? Vandrar vi så som Herren vill? Ibland är vi så hemskt rädda för lag, är jag rädd, att vi bara vill höra om nåd och nåd. Och vi behöver nåd. Men först, för att förstå hur mycket vi behöver nåd, behöver vi kanske ibland kolla våra liv i förhållande till Nya testamentets många uppmaningar och uppfordringar. Det finns inte mindre än 400 olika bud i Nya testamentet. Vi lever inte under lagen som princip, men på grund av att vi har upplevt nåden så förväntar Gud från oss ett annorlunda liv. För det nionde, och det slutar jag med att nämna dessa syften, så hade lagen till uppgift att uppenbara Kristus, speciellt i förebildlig bemärkelse. Offren var en förebild på Kristus och hans offer. Hela prästtjänsten på Kristi funktion såsom överste präst, tabernaklet med alla dess inredningar och funktioner, och fristäderna och högtiderna, ja, vi hinner inte gå in på allt det, men det var en viktig funktion att uppenbara Kristus. Nu i 24 kapitlet så skall förbundet ingås, förbundet mellan Gud och hans folk. Lägg nu märke till att detta är ett blodsförbund, liksom också det nya förbundet är ett blodsförbund. Vad sker nu? Israel har hört lagen. Man har hört Gud tala. Och Mose frågar folket om de vill gå in under dessa villkor. Och man säger i slutet av vers 3, efter alla de ord som Herren har talat, vill vi göra. Man säger alltså sitt ja till Gud och hans erbjudande om ett förbund. Och så tecknar då Mose ner alla dessa ord. Och så reser han altaren nedanför berget. Och 12 stoder efter Israels 12 stammar. Och så skickar han efter israeliternas unga män för att offra brännoffer och slaktoffer av tjurar och tackoffer till hälften. till Herren. Och vad han nu gör i sjätte versen, det är att han tar hälften av detta offerblod och slår det i skålarna. Och den andra hälften av blodet stänker han på altaret. Den ena hälften av blodet på altaret nedanför Sinai berg, det är ett tecken på försoning. Att det folk som nu Gud upptar till sitt folk, det försonar han. Blodet täcker deras synd, deras skuld. Han handlar med dem i nåd. Även det gamla förbundet grundade sig på nåd. Det tänker vi inte på. Vi tror bara att Gud kom med lagen och sa, ni måste lyda. Men det var nåd med i själva förbundsakten. Till Gud lät blod av ett oskyldigt djur gjutas på altaret mellan en helig Gud och ett syndfullt folk. Så att när förbundet ingås så överskyls all deras synd. Och Gud handlar i nåd med detta folk som nu uppkallas efter hans namn. Och det andra, den andra hälften av blodet, vad gör Mose med den? Jo, det står i vers 8 att han stänkte därav på folket. Också det är symboliskt, men det är inte kännetecknande, eller det vill inte representera försoningen. Utan den handlingen var till för att med samma blod visa att ni är avskilda för Herrens räkning. Det var helgelseaspekten i förbundet. Både en försoningsaspekt och en helgelseaspekt i detta förbund som ni ingicks. Synden förlåten. Och den, när den nu är förlåten så är ni avskilda för min räkning. Och så stänktes blodet på den för att tillkänna ge att de var helgade. Helgade på grund av samma blods utgjutande. Avskilda för sin ställning som Guds förbundsfolk. Det är en mycket viktig sanning här. Som går igen i Jesu Kristi försoning. Ty grunden för din och min helgelse idag, den är redan lagd på Golgata. Den är lagd i den bemärkelsen att Jesus har bringat försoning för vår synd. Men den är också lagd i den bemärkelsen att du och jag har korsfästs med Kristus, avskilts för hans räkning. Och nu kommer vi in på avslutningen här, när vi måste ställa oss frågan, vad är då helgelse för oss idag? Bibeln säger att en genuin omvändelse måste yttra sig i efterföljande helgelseprocess. Vi har rätt att vänta oss det. Vi har rätt att vänta att av ett gott träd kommer god frukt. Om Gud verkligen har gjort ett verk i ditt och mitt hjärta, så har han rätt att förvänta sig ett annorlunda liv. Inte att det är färdigt och fullkomligt i praktiken direkt. Men Gud förväntar sig en helgelseprocess efter det att vi har upplevt försoningen. Så verkligheten i Israels förhållande till Gud visade sig i deras personliga lydnad för Gud. Hur skulle nu detta folk vara så som Guds förbundsfolk? Skulle de vandra troget detta förbund? Äktheten i deras tro skulle prövas många gånger. Tredje Mosebok 11:14 säger Herren, 11:44, ni ska hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. De har helgats, och nu säger han, ni ska hålla er heliga också nu, till jag är helig. Ni ska fortsätta att återspegla mitt väsen. I Nya testamentet så beskrivs helgelsen i tre olika etapper, eller tre olika principer i helgelsen. För det första, vår ställning i Kristus är helig inför Gud. Det vill säga, vi är heliga. När vi kommer till tro på Kristus så förlåts all vår synd och vi sätts in i Kristus. Vi är i Kristus och på grund av vår ställning i Kristus är vi heliga. Och det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Det är vår ställning. Vi har blivit helgade därigenom att Jesus, att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad. Förlåtna öppnas. Vi har gått in i det allra heligaste. Och där är vi. Kristi blod är grunden för vår helgelse. För vår ställning. Så i den bemärkelsen, mina vänner, är egentligen alla kristna lika heliga. När det gäller vår ställning så är vi precis lika heliga. Alla är helgon i Kristus. Ty blodet verkar ju helt och fullt för var och en som tror, eller hur? Blodet har ju inte mer verkningseffekt på mig när jag tror än det har på dig när du tror. Nej, det har kraften att försätta vilken syndare som helst som kommer till Kristus. Det har kraften att försätta den människan i en helt fullkomligt helig ställning inför Gud. Så att ingen fördömelse finns för henne. Ingen grund för anklagelse finns för henne. Det är hennes oerhört höga ställning. Det är ofattbart. Därför kan Paulus alltså skriva som han gör till korintierna. Fast han hade många synder som han måste anklaga den för och gå till rätta med den för. Men han hälsar det i Jesus Kristus helgade, säger han. Dem som är kallade och heliga. Och det var grunden till Paulus iver att försöka ställa till rätt allt som möjligen var fel. Det passade inte bara att de som var heliga skulle leva som de gjorde. Det var det som gjorde honom så förtvivlad. Den andra etappen i helgelsen. Det här är den första. Det är vår ställning. Där är vi precis på samma nivå allihop. Men den andra delen av helgelsen, det är den erfarenhetsmässiga helgelsen. Den har med hur avskilda vi är för Guds räkning. Och om vi dagligen genomgår den process som gör oss mer och mer avskilda för Guds räkning. Jesus ber ju för lärjungarna. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Låter vi ordet påverka oss så att vi dagligen mer och mer helgas och avskiljs för hans räkning. Petrus uttrycker sitt brev, första kapitel och 15 och 16 vers, första brevet. Bli heliga i all er vandel. Det är tydligen en process. Jag märker att här är lite för mig att låta Gud verka. Och här, det här hade jag inte upptäckt förut. Och här är ett nytt område i mitt liv som man måste låta Guds ande få kontroll och suveränitet över. Och så sker en process i våra kristna liv. Då vi mer och mer avskiljs för Guds räkning. Och han tar upp fler och fler områden i våra liv som han säger att det här måste få förvandlas om du vill bli lik mig. Och alltså i den erfarenhetsmässiga helgelseprocessen har vi hunnit olika långt. Beroende delvis på hur länge vi har varit troende. Den som är nyfrälst har naturligtvis inte i sin erfarenhetsmässiga helgelseprocess hunnit lika långt som den som varit frälst i 50 år borde ha hunnit. Men huvudsaken är ju att vi alla är på väg. Far efter helgelse, säger Hebreerbrevet. Far efter helgelse. Sök helgelse mer och mer. Helgelse är utvecklingen av den nya människans väsen som Gud har planterat i oss. Helgelseprocessen är utvecklingen utav denna nya människa i oss. Och medlen för denna helgelse är korset och anden. För det första alltså, jag får hålla för sant att min gamla människa är korsfäst med Kristus. Den är död. Jag behöver inte lyda den. Den behöver inte längre regera mig. Jag får räkna den som död. Hur ska jag då kunna leva detta nya liv? Jo, genom att vandra i helig ande. Korsfästelsen med Kristus hålls nämligen ständigt förverkligad genom en kontinuerlig överlåtelse åt den helige ande. Paulus säger i Romarbrevet 8:13, genom anden som dödar kroppens gärningar. Vandra i ande så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Fullborda er helgelse, säger Paulus. Det är en process. I den processen är du och jag. Och vi skulle bli allt ivrigare att se den processen fullbordad i våra liv så länge vi lever här nere. Det ska komma en dag då vår helgelse ska vara fullbordad. Och det är den tredje aspekten i helgelsen. Den slutliga och fullständiga helgelsen är inte uppnådd förrän den erfarenhetsmässiga helgelsen är i full överensstämmelse med vår ställning, vår heliga ställning, vilket ju inte sker förrän vi ser Jesus. Hjälp oss att längta efter helgelse, Gud. Hjälp hela denna församling att längta efter helgelse, att mer och mer vara avskilda för din räkning, Gud. Herre, det är vår bön. Avskilj oss för din räkning, Herre. I Jesu namn. Amen.